du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Då vill jag hälsa dig med Guds frid. Det betyder ordning och shalom ifrån Gud, och det vill han ge oss var och en. Tack för lovsången, kära lovsångsteam. Underbart att få upphöja den uppståndne Kristus, vår frälsare. Vi är mitt inne i vår församling i en undervisningsserie från Johannes evangeliet, eller mitt i. Vi börjar närma oss slutet. Och vi ska dela Guds ord direkt ifrån Johannes evangeliets 20:e kapitel. Och vi läser i Jesu namn från vers 11. Johannes 20:11. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och de sa till henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: det har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till min fader. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa: tag emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Amen. Fader, nu ber jag om din hjälp den här stunden att få predika utifrån ditt ord. Att det får bli till hjälp och att det får bli till hopp för den som lyssnar. Herre, jag ställer mig i skuggan och säger: lys upp med din härlighet. Så att du får ge det som behövs till var och en som lyssnar. I Jesu namn. Amen. Jag har valt att ta som tema för den här förkunnelsen: Jesus kommer till dig. Det är ett underbart ämne, tycker jag. Att vi har en levande Jesus som kommer till människor när de är i svårigheter. Och det första jag skulle vilja säga, det är att Jesus kommer när allt hopp är ute. I den här texten möter vi först Maria från Magdala som grät utanför Jesu grav, helt förstörd. Hon hade inget hopp om att Jesus levde, men hon var trogen Jesus ända in i hans död. Och hon ville bara veta: var har de lagt hans kropp någonstans? Jag måste få ha den så vi kan begrava den. Hon var trogen, men hon var helt förtvivlad och hennes hopp var ute. Och det var inte bättre för lärjungarna, för det står om dem att de var inlåsta bakom stängda dörrar, fulla av rädsla och fruktan. Det fanns ingenting som kunde liksom ge dem hopp och liv, utan allting var borta. Petrus hade förnekat sin mästare. Deras lärjungekompis Judas hade svikit och gått och hängt sig. Och flera av dem, allihopa, hade svikit Jesus och de var utspridda, höll jag på att säga, under Golgata-dramat. Och nu sitter de där livrädda. Och det står faktiskt i texten här att det var på kvällen som de sitter instängda. Alltså hade de fått budskapet från Maria när hon hade sett Jesus. Hon hade ju kommit och talat om för dem. Precis som de kvinnor som också nämns i Lukas och Matteus evangelium. Men de kunde inte tro att det var sant att Jesus levde. De hade kommit så långt ner så de satt inlåsta. Och är det inte precis det som vi ser i Sverige idag? Så många som sitter inlåsta av rädsla för corona och pandemin. Och det har blivit en kärleken har kallnat hos många. Och många sitter där med samma rädsla som lärjungarna. Men då finns det något underbart att när allt hopp är ute, då kommer Jesus. Då går han rakt in. För när Jesus stod på korset och sen uppstod igen, så uppstod han med en ny kropp, en uppståndelsekropp som kunde gå igenom reglade dörrar, som kan gå igenom hjärtats dörr, som kan gå rakt in till människor som behöver honom. Är inte den underbar Jesus vi har? Han kommer när allt hoppar ute. Så när du sitter och tittar på det här programmet och har kommit in på kanalen eller på Facebook eller på något annat sätt och du ser det här och du är hopplöst i din situation och du undrar, vad blir det? Kommer vaccinationen hjälpa? Kommer det bli något ände på det här som sker i vårt samhälle? Jag känner inte igen allt någonting av det som sker. Och du som har varit kristen länge och känner att hoppet har börjat svikta, du är precis som lärjungarna. Men Jesus, han ger inte upp. För när allt hopp är ute, då har vi ingenting som vi kan berömma oss av själva. Då har vi bara Gud kvar. Då kommer Jesus och går rätt in. Och så säger han till oss, det nummer två. Vad är han säger? Frid var det med er. Det är budskapet som Jesus kommer med när han kommer in i hopplösa situationer. Han kunde ha sagt till lärjungarna när de satt där inne, hur kunde ni svika mig? Hur kunde ni efter allt det jag gjorde för er? Ni såg ju undrena, ni såg tecknena, ni såg allting vad jag hade gjort. Ändå så svek ni mig. När Jesus hade tagit allt det som lärjungarna hade gjort, det hade han tagit på sig på korset. Och därför så kunde han komma med förlåtelsens budskap och säga, frid vare med er. Det är det budskapet han kommer med när han kommer in i bakom stängda dörrar, in i människors hjärtan. När han kommer in till de människor som upplever hopplöshet, så säger de där förlösande orden, frid vare med er. Och det grekiska ordet som används här för frid, det är ordet Irene. Där har vi fått flicknamnet Irene som betyder fred. Och betydelsen i den grekiskan, i den profana grekiskan, det är fredsfördrag efter krig. Så när Jesus kommer så säger han, det är fred nu mellan Gud och människan. Jag har stiftat fred, så nu finns det en kontakt igen mellan Gud och människan. Det som han hade undervisat lärjungarna om, nu var det en levande verklighet. Han hade varit med dem hela tiden, men nu kommer han med det uppståndelselivet till sin uppståndelsekropp. Rakt in till dem och säger frid. Och det var, här tittade vi början där. Men Maria, hon kände inte igen Jesus. Det står om faktiskt när Emmausvandrarna i slutet på Lukas evangeliet, så står det att han ändrade skepnad. Det kan man göra om man har en uppståndelsekropp. Det ska bli underbart när vi som är frälsta, vi ska få samma uppståndelsekropp en dag när Jesus kommer tillbaka. Då kan vi gå igenom väggar. Då kommer vi aldrig gå in i väggen. Men vi kommer gå igenom väggen. Det blir någonting underbart det. Halleluja. Men det blir en härlig tid när det kommer. Men Jesus som förstling. Maria kände inte igen Jesus först. Hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Men det fanns ett tecken som aldrig kunde förbises. Och det var när hon hörde hans röst. När han som så många gånger förut sa Maria. När han nämnde henne vid namn. Och det är precis det som sker när vi talar om den gode herden. Han nämner fåren vid namn. Och de hör hans röst. Och de följer herden. Och de går in och de går ut och de får bete. Därför att de känner igen rösten. Och när Jesus kommer in till lärjungarna där, så är det ingenting av att han förebrår dem. Utan han önskar dem frid. ordning i den inre världen. Och det hebreiskans ord för detta är shalom. Och shalom, det finns en betydelse av det som handlar om någonting som är helt. Någonting som har blivit lagat, som återigen är som det ska vara. Och det är det som Jesus kommer med in till lärjungarna. Och den undervisning han hade gett dem, den hade varit med dem i 3 år. Nu kommer han med verkligheten in till dem. Och när Jesus kommer till en människa eller till lärjungarna med sin frid, så kommer den alltid att vara ackompanjerad, och det är den tredje jag vill säga, med sårmärkta händer. För det stod här när han säger i den 19:e versen, frid vare med er, så står det sen i vers 20, när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Det finns ingen frid utan Jesu Kristi sår från Golgata kors. Det finns en modern kristendom som vill ta bort korset och blodet och som säger att vi håller inte på med sånt där gammalt slaktritualer. Det är en ny tid nu där vi kan tala om att vi förbättrar oss själva och det finns frid och glädje, men ta bort det där med korset. Men tar man bort det, då finns det ingenting kvar. För att korset är själva grunden. När Jesus stör på korset och säger det är fullbordat, så står det om honom att han stiftade frid mellan Gud och människan. Ta bort korset så finns det ingenting kvar. Ta bort Jesu blod så finns det ingenting kvar. Men Jesu blod, att han gick in i vårt ställe, det är garanten för att han kommer in i din ensamhet och säger jag ger dig frid. Frid vare med dig. Men då säger du, ja, men jag har syndat så mycket. Hur kan han komma med frid? Jo, han kommer med grundfriden till det hjärtat som säger Gud, jag vill ha dig i mitt hjärta. Jag accepterar att du har dött för mig på korset. Och jag accepterar att du tar mina synder på dig. När du gör det så ger han sin frid. Sen har ni ett helt liv på er där han kan få arbeta med synder och annat och göra dig mer ren och mer fri. Men grunden är att du ska få frid med Gud, och den kommer när han kommer in och visar såren. Och när Jesus visar såren för lärjungarna, så blir han en medlare som visar såren för dem. Det här är garanten för att ni ska kunna ha en kontakt med Gud. Ni hade ju syndat varenda en. Men se, jag har tagit allt på Golgata kors. Och nu när ni tror på detta, att blodet gäller, att såren finns där, så ger det frälsning åter för alltid. Är inte det en underbar sanning? Säg amen eller halleluja där hemma. Att det gäller för dig. Han dog för dig. Men inte bara det. Han går in med sin uppståndelsekropp och visar såren för lärjungarna. Men innan det har ägt rum, under tiden när han har varit död de här 3 dagarna, så står det i Hebreerbrevets 9:e kapitel att han har gått upp som en överste präst genom skyarna, genom himlarna, ända in till himlen med sitt blod och visat upp för fadern att jag har mina sår här, jag har dött för dem. Och så säger Hebreerbrevet att här är jag och barnen som du har gett mig. Han blir en förmedlare. När Herren ser Jesu händer och hans uppstungna sida, så säger han, det är det här jag behöver, min rättfärdighet. Jag kan liksom inte kompromissa med min rättfärdighet. Men när han ser Jesus sår, så säger han, det räcker, nu kan jag få kontakt med mina barn igen. Alla de där som jag skapat i min avbild. Och genom Jesus som medlare, en är medlaren mellan Gud och människa, människans Jesus Kristus. Och han visar upp för fadern, jag har mina sår, jag har tagit allt på mig. Och så visar han det för oss. Och så säger han, jag har dött för dig mitt barn. Och genom detta så blir det en gemenskap. Och Jesus, han hade ju bjudit in i lärjungarna när han ber sin överste prästerliga bön. Och han hade liksom sett gemenskapen mellan fader, son och heligande. Och så bjuder han in människan att ha gemenskap med Gud. Är inte det en fantastisk sak? Och där blir han medlaren mellan Gud och människa. Och då blir han vår försvarsadvokat. Och det här är underbart. Inte en sån försvarsadvokat som säger ja till Gud. Ja, du ser Fredrik, han har gjort en del dumma grejer. Men han är ganska bra också. Han läser ju Bibeln och regelbundet går i kyrkan. Så att det är nog ganska bra med honom ändå. Du kan väl förlåta honom lite grann. Jesus urskuldrar aldrig synd. Men han står vid fadern. När fadern ser allt synd och allt det här som vi gör. Och så säger bara Jesus, jag tog det på mig. Jag tog det på mig. Och så säger fadern, det räcker. Och genom det så får Maria budskapet, gå och säg till apostlarna, till lärjungarna, att jag går till min Gud och er Gud, min fader och er fader. Han adopterar oss in i en relation där du kan säga, Gud är min pappa, jag tillhör honom, i ett barnaskap som aldrig någonsin tar slut. Är inte den fantastiska hälsningen söndag eftermiddag när det regnar och snöar i Göteborg, att Gud vill vara vår pappa, och genom Jesus så har han ordnat en väg så han kommer in och visar såren. Och nu kommer han till dig, min vän, som tittar. Och så säger han, frid vare med dig. Och så visar han såren. Allt det du har gått igenom har jag dött för. Varje gång du blir sviken, när du blir våldtagen, när du upplevde smärtan av att människor förkastade dig, de synder som människor har gjort emot dig, jag tog det på mig. Min är hämnden. Jag är rättfärdig. Om du bara ger det till mig så ska jag ge dig tröst och frälsning. Men en dag så kommer Jesus tillbaka. Och nu, då är han inte längre advokaten för den som inte tror. Utan då kommer han som domare. Och det vill vi inte vara med om, att man inte har sin sak klar med Jesus då. Men nu är han advokaten som du kan få komma till. Som kramar dig, som visar vägen till fadern. Och som ger dig gemenskap med honom. Det är ett underbart evangelium. Det kallas för goda nyheter, att Gud vill vara din pappa. Jag blir så salig när jag tänker på det. Han är vår rättfärdighet. Och när han nu säger, det är så bra att ni är på tv och sådär, för då kan jag hålla på hur länge jag vill. Det är ju väldigt skönt. Ingen ser, jag ser ju inte om ni gäspar, så det är så välsignat att få predika för tomma bänkrader. Fast jag längtar efter dagen när vi får vara tillbaka allihopa igen. När Jesus säger, min frid ger jag er, så är det en del av hans karaktäristika. Det är en del av hans eget liv. Paulus, han beskriver detta i Galaterbrevet när han talar om andens frukter. Andens frukter är Kristi liv personifierat. Och när andens frukt, frid som finns i övermåttan i Jesus, han som sa, jag kommer inte lämna er faderlösa, säger han i Johannes 14, utan min frid ger jag er. Och när han ger den friden, vad blir gensvaret hos lärjungarna? Jo, det blir en annan frukt, glädjen. När Jesus kommer med sin frid och sitt liv, så blir det ett gensvar i människans liv. Att det där som Gud har som frukt, det börjar att födas fram i vårt liv. Då slipper vi hålla på med de här bitarna att jag måste kämpa mig till alltihop och kämpa för att få mer glädje och frid. Utan när Jesus kommer med sin frid, så smittar han av oss och planterar sitt eget liv i våra liv. Så att vi får leva det uppståndelselivet med Jesus. Det här är en helt fantastisk sanning. Och ja, vi går vidare här nu. När Jesus kommer, så kommer han när det är hopplöst. Han kommer med frid. Han kommer med sina genomstungna händer. Men han kommer också med ett uppdrag. När Jesus möter både Maria och lärjungarna, så har han ett budskap till den kristna församlingen. I Matteus 28 så kan du läsa mer om detta, om missionsbefallningen. Men han säger bara här, bara poängterar det. Vers 21 igen. Frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och han ger också Maria ett uppdrag i vers 17. Gå till mina bröder, som vi sa nyss. Säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Då är det så, i grundtexten så är ordet sänt. När det står att som fadern har sänt mig, så är det ett bemyndigande och en auktoritet som fadern har sänt Kristus med. Han hade en auktoritet att förlåta synder och att dö på korset. Men när jag sänder en, han säger att jag sänder er, så är vi budbärare som vittnar vittnar och berättar om allt detta, vad vi har varit med om. Och det är ju det som sker i apostlagärningarna. Vi kan inte tiga om det vi har varit med om och det vi har sett och hört, säger Petrus till exempel i apostlagärningarna 4:20. Det finns alltså någonting i detta att Jesus sänder, men inte på kommando. Då han säger att nu måste ni ut och evangelisera och nu ska ni ut och hålla på, och så blir det den här jobbiga grejen av att man inte klarar av det. Utan fullt frid, min frid ger jag er. Och så säger han, på samma sätt som Fadern sände mig hit ner, så sänder jag nu er att få berätta om detta. Att ni som satt inlåsta med rädsla, ni ska få gå ut och få berätta att det finns en pappa i himlen som älskar er också. Precis som ni har fått uppleva att jag har gett livet, så ska ni få berätta om att Jesus har öppnat vägen hela vägen. Och det är den yttre missionsbefallningen de får här. Att ut och berätta för människor. Och det är det jag gör nu. Jag berättar hur underbar Jesus är. Vilken väg han har ända in till Fadern för att du ska få gemenskap med Gud. Och få frid på insidan. Men det finns också en inre kallelse. Och det är den som Maria får. När hon säger, gå och berätta för lärjungarna om att jag går till min Gud och er Gud. Är det någonting som behövs idag när kyrkor är stängda, många undrar vad det ska bli, så finns det också en inre missionsbefallning. Tala om för syskonen att Fadern är din Fader, att Gud är din egen Gud. Precis som Abraham, han sa att var Abrahams Gud och Isaks Gud, så är det Fredriks Gud och Lias Gud som leder mötet och lovsångsteamets Gud. Vet du, det här är så fascinerande att se att den Gud som har skapat allting blir personlig. Därför att han sänder oss ut och påminner varandra. Och sitter du där, min kära kristna vän, som upplever bara att jag orkar inte mer. Så vill jag bara säga dig, min Gud är din Gud. Den Fader jag har lärt känna är din Fader. Och nu ska du bara få säga till Herren den här stunden att Herre, jag vill komma tillbaka. Herre, jag vill se dig igen. Herre, det är så mycket som har kommit på, men nu är det hopplöst. Kom in och ställ dig hos mig. Och då gör han det. Och nu är det så fascinerande att jag får hålla på några minuter till. Och då står det här i vers 22. Och då kommer vi in på den femte punkten, att han kommer med sin hjälpare. Halleluja. Sedan han hade sagt detta, han hade gett dem ett uppdrag. Och jag vill bara säga det med uppdraget. Vi har brinnande evangelister i vår församling. Och det finns ingenting som är så härligt att umgås med brinnande evangelister. Då kan jag, en gammal skäggig stöt, jag blir så upplivad att vara med dem. Så att till och med jag kan vara med och börja evangelisera. Därför att man umgås med dem som älskar Herren. Och jag vill säga att det är mitt i den här ensamheten i pandemin. Umgås med människor som går med Gud. Ring telefonsamtal, uppmuntra varandra, lev tillsammans så att missionsbefallningen kan få gå ut. Att vi får sprida ut budskapet. Inte om att vårt samfund ska växa till. Inte om att vi ska förändra världen. Inte något sådant, utan bara att vår pappa älskar dig också. Att du ska få gå med honom. Och nu säger Jesus något mycket profetiskt. Han säger här i vers 22. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, tag emot helig ande. Han andades. Hebreiskans ruach, som betyder ande och vind. Han andas på dem. Och det var högst livgivande när de fick anden över sig. Och det här är också en profetisk utsaga om att det kommer en dag rätt så snart. Och vi läser om det i Apostlagärningarnas andra kapitel i Pingstens evangelium. När de alla var samlade, då föll den helige ande över dem. Då kunde inte Jesus, då hade han redan gått upp till himlen. Men då var han Kristi ande över dem. Han blåste liv i dem. Och nu är det så att det finns bara en ande, den heliga ande. Och den anden ger liv till den människa som älskar Jesus. Och han blåser livsanden in. Och det är det som är min bön inför den här predikan, att du som lyssnar nu ska få se att den heliga ande, Jesu egen ande, ska få blåsa liv in i dig. Och när vi sa innan här att jag går upp till min Fader och er Fader, så får vi en hjälp. Därför att den heliga ande ande kallas för barnaskapets ande. Som kommer in i oss, som han har andats in i oss. Och som ropar Abba fader. Och den heliga ande kallas också för Kristi ande. Så när du sitter inlåst kommer inte Jesus fysiskt. För han sitter just nu på faderns högra sida och ber för oss. Men den heliga ande kommer. Den heliga ande som han har utgivit, den är utgjuten. Och så fort som Herren ser en människa som bara längtar, som i desperation, jag har inget annat hopp, så kommer han. Och nu kommer han genom ordets förkunnelse. Inte för att jag är en duktig predikant, men för att det här ordet är levande. Och den heliga ande ger liv åt den här texten. Därför att det är liv vi pratar om, inte religion. Det är en relation med levande Gud. Och jag är så tacksam för detta. Och den här ande, barnaskapets ande och Kristi ande, en profetisk handling. Han andas på oss. Men nu är det så att, som jag sa, att det finns bara en andedräkt. När Jesus kommer tillbaka så kommer han att andas på fienden antikrist. För den här världen kommer att i stort lämna Gud bakom sig och gå mot ett totalt förfall. Och det är så underbart att Bibeln har beskrivit vad som kommer ske i den sista tiden. Vi behöver inte vara rädda. Men det kommer att komma en man på världsarenan som kommer kallas för antikrist. Och han kommer att lura människor in att det kommer bli ett fredsrike här på jorden. Och att vi ska kunna bygga upp allt utom Gud med stor harmoni. Men det kommer inte gå. Och det står att när Jesus kommer tillbaka i Thessalonikerbreven så står det att med sin muns anda ska han tillintetgöra honom. Du förstår, det beror på mottagaren hur anden tas emot. Det som är oheligt kan aldrig ha någonting med den heliga ande att göra. Antikrist kommer att förgöras av den anden. Men den som längtar efter Gud får liv genom den heliga ande. Är inte det en underbar tanke? Och Jesus, när han kommer tillbaka, så står det att han ska komma på en ridande på en vit häst. Och ett svärd kommer gå ut ur hans mun. Och han kommer slå folken. Och då frågar du, ja, men vad är det för Jesus? Vad är det för helig ande om han ska slå folken? Är inte han kärleksfull? Jo, han är rättfärdig. Och allt det lidande som har funnits, vi har utsugit jorden. All sexhandel och sextrafficking. All hungersnöd där vissa har människor har roffat åt sig för att andra inte ska få. Kommunism och kapitalism och ism och alla möjliga ismer som har varit Guds förnekande kommer han att straffa och göra upp med när han kommer tillbaka. Det är rättfärdigheten. Han har sagt att min är hämnden. Han kommer att göra det. Men när han nu idag kommer så gör han det som advokaten och som den underbara frälsaren för att du ska få liv med Gud. Men det kommer en dag, jag längtar efter den dagen när han ska återställa allting och det ska bli ordning och harmoni och det blir ett underbart härligt rike när Jesus kommer. Mest hjälpar han den heliga ande. Och han hade ju redan sagt i kapitel 16 att jag går till fadern och den heliga ande ska komma istället för mig, hjälparen. Nu var de så, de hade inte fattat det här därför att de var så inne i att Jesus var död och vad händer. Men nu är det ett underbart bibelstudium som äger rum i 50 dagar innan Jesus går upp till himlen igen. Så han undervisar om allt som har med Guds rike att göra. Och det är den heliga andes uppgift. Att undervisa oss om vem Jesus är. Och där har du ett bra tecken på vad som är sann kristendom. Det är att Herren Jesus Kristus blir upphöjd. Att hans namn blir ärat. Då är det den heliga ande som är färdig. Är det bara undervisning om frid och lycka utan Jesu blod, då är det falsk undervisning, min vän. Hela gamla testamentet är fullt av detta. Med falska profeter som talar om att det ska bli lycka, det ska bli framgång. Men de såg inte folkets synd. Men när Jesus kommer så ser han först synda problemet. Och sen kommer han med friden när människan har fått uppleva livet i honom. Är inte det underbart? Och vi avslutar nu med den sjätte punkten. Tänk att jag har hunnit med sex punkter. Det är helt fantastiskt. Vi började ju med att Jesus kommer när allt hopp är ute. Han kommer med frid. Han kommer med sårmärkta händer som nummer tre. Han kommer med ett uppdrag fyra. Fem med sin hjälpare. Och nu kommer nummer sex. Han kommer personligt till dig. Nu läste vi inte om Thomas tvivlaren. Men han var inte med när Jesus kom och visade sig. Han kom en vecka senare. Och han sa till sina lärjungar kompisar. Om inte Jesus, om jag inte får känna hans sår och sticka fingret där. Så kan jag inte tro att det här är på riktigt. Maria, hon ville krama om Jesus. Det var hennes problem, hon ville ha närheten. Men han sa, rör mig inte för jag har ännu inte gått upp till min fader. Han ville liksom visa henne att ja, jag har varit nära dig nu. Jag har stöttat dig, jag har kramat om dig. Men nu är det en ny tid när du ska få leva utan mig fysiskt. När du ska få leva med mig i den heliga ande. Så han korrigerar och leder. Och med denna underbara bild som du kan läsa om själv, om Thomas, den uppstånden från vers 24 och framåt. Så ser du detta ut när han, Jesus säger till honom, kom min vän. Stoppa dina fingrar in i mina sår. Det står ingenting om att Thomas gör det. Det är möjligt att han gör det, men det står ingenting om det. Men det vi vet är att han säger och gör bekännelsen, min Herre och min Gud. Kristi gudom bekänns när Jesus personligt betjänar. Och är du en sån som tvivlar, en sån som upplever att jag måste ha närhet och kramar. Eller om du upplever att du har bara svikit Jesus som Petrus gjorde. Han gick till rätta med Petrus också kärleksfullt i det 21 kapitlet. Och säger Petrus, älskar du mig? Du vet, det finns ingen synd som är så nattsvart att inte Herren kan hela den. Det finns ingenting som kan skilja dig från Kristi kärlek. Utan han kommer där personligt för att vidröra dig och ta det som är ditt problem. Och ibland kan det göra ont när han kommer och säger att vi måste skära och operera. När en doktor kommer och säger nu är det dags för operation. Så är det ju inte för att de tycker det är roligt att skära. Utan det är ju för att kroppen ska fungera. För att det ska bli bra igen. När Jesus kommer så gör han det personligt. Inte för att han hatar dig. Inte för att han är arg. Utan för att han älskar dig. Jesus kommer till dig min vän. Personligt. Och då är min sista fråga. Har du mött Jesus som din frälsare? Har du tagit emot honom och fått barnaskapet? Så du kan säga att Gud är min pappa. Om inte så är det din chans just nu. För nu talas ordet ut och den heliga ande ger sitt bifall så att du ska få uppleva livet tillsammans med Herren. Och det räcker med en bön, Herre Jesus. Jag tror att du har uppstått ifrån de döda. Jag tror att du är Herre. Ta hand om mitt liv och förlåt min synd. Så blir du en kristen och får gå med Herren. Och med det så vill jag önska dig Guds välsignelse och be en kort bön innan lovsångsteamet tar över här och börjar sjunga. Fader, jag tackar dig för detta underbara att du har fört oss i relation med Fadern. Tackar att du går genom stängda dörrar och jag ber att du just nu går till den som upplever att allt hopp är ute. Och tack att du kommer på insidan och viskar att det finns hopp. Tack Jesus för att det håller. Det du gjorde på korset, det håller. I Jesu Kristi namn så bekänner jag dig som frälsare. Och jag ber för var och en som just nu lyssnar på detta. Tack att det håller hela vägen hem. I Jesu namn. Amen. Tack älskade Fader. Vi ber en bön tillsammans så du kan följa med i den bönen samtidigt som lovsångsteamet kommer fram. Om du vill bli frälst just nu så kan du bara be efter mig i den här bönen. Fader, jag tror att det är sant det som har förkunnats idag. Jag tror att Jesus har blivit förmedlare av liv ifrån himlen till mig. Jesus, förlåt mina synder. Låt mig få komma till dig som ditt barn. Ta hand om mitt liv. Kom in i min ensamhet. I Jesu namn. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!